Podplay. En varm sommardag, den 25 juni 1962, kliver direktör Ludvig Graukobb in på polisstationen i Stockholm för att anmäla sin gamla skolkamrat, tandläkaren Robert Aspelin, försvunnen. Direktör Graukobb berättar för polismännen att han har något oråd redan en månad tidigare, då den 69 år gamla vännen inte dykt upp vid ett planerat 50-årsjubileum på restaurang Hasselbacken på Djurgården. Jubileet var en återträff för 1912 års studenter, och Ludvig, som visste att Robert hade sett mycket fram emot detta och dessutom lovat att spela piano för sällskapet senare på kvällen, blev orolig då vännen aldrig kom. Graukobb beskriver hur han efter detta försökt komma i kontakt med Robert flera gånger, men utan framgång, och att han nu börjat oroa sig för att vännen kan ha råkat ut för något. En anmälan upprättas och polisen åker till Roberts enrumslägenhet på Gärdet för att undersöka bostaden. När de knackar på är det ingen som öppnar. Och när de senare bryter sig in i lägenheten kan de konstatera att den lilla ettan är tom. På väggen sitter en almanacka där det sista avdragna bladet visar datumet 19 april, vilket indikerar att det var denna dag som Robert senast befunnit sig i lägenheten. Bostaden är mycket stökig och smutsig. Ludvig Graukobb förklarar för polisen att Robert lidit av återkommande depressioner under hela sitt liv och att lägenhetens skick inte är något anmärkningsvärt för vännen. Inga fynd i bostaden tyder på brott, och polisen bedömer det som mycket sannolikt att Robert Aspelin har lämnat lägenheten frivilligt. Trots försök att lokalisera Robert hittas inga spår efter honom. På grund av hans historia av mental ohälsa misstänker de att han kan ha tagit livet av sig. Utredningen svalnar, och snart ligger mappen om Roberts försvinnande arkiverad på Stockholms polisstation. Det är inte förrän 1,5 år senare när den nya polischefen, G.V. Larsson, tillträder och går igenom olösta fall och hittar mappen om det märkliga försvinnandet som svaren slutligen kommer. Den nyöppnade utredningen kommer så småningom att leda till att ett av Sveriges genom tiderna mest omtalade styckmord avslöjas. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Robert Aspelin föddes den 19 augusti 1893 i Stockholm. Redan 11 dagar efter hans födsel dog hans mamma Hilda i barnsängsfeber, en sjukdom som innebär en allvarlig infektion i livmodern. Robert spenderade sina första år i livet tillsammans med sin 12 år äldre syster Signe och pappa Maurits Aspelin. Maurits, som själv kom från en välbärgad familj, var en framgångsrik läkare, och Robert växte upp i en flott våning på Östermalm under mycket goda ekonomiska förutsättningar. Några år efter mammans bortgång gifte Maurits om sig, och den nya hustrun, Anna Jansson, fick snabbt en nära relation till Robert. Hon fostrade honom som sin egen son. Som liten pojke drabbades Robert av engelska sjukan, en på den här tiden vanlig sjukdom till följd av D-vitaminbrist som leder till att skelettet mjuknar. Och efter detta blev Robert halt. Robert beskrivs som en känslosam pojke och var tidigt i livet intresserad av konst, musik och teater. Han drömde om ett framtida yrke inom något av dessa ämnen, men han visste hela tiden att hans pappa hade andra förväntningar på honom. När Robert hade tagit studenten började han motvilligt studera till läkare efter pappa Maurits önskan. Men studietiden blev tuff för honom. Robert var mycket rädd för blod och han led även av svår hypokondri. Varje gång han lärde sig om en ny sjukdom var han övertygad om att han hade drabbats av den. Det gick så långt att han en gång gick för att undersöka om han kunde vara med barn då han ansåg att han led av flera graviditetssymptom. Trots alla motgångar klarade Robert av utbildningen och fick sin läkarexamen. Han gjorde sin AT-tjänstgöring på ett par olika sjukhus och började samtidigt må mycket psykiskt dåligt. Flera gånger under den här perioden behövde han ta paus från arbetet för att läggas in på mentalsjukhus. Snart insåg Roberts pappa att sonen inte skulle klara av läkaryrket utan lät honom istället bilda om sig till tandläkare. Robert jobbade en kort period på en tandläkarklinik men avskydde även detta. Han led fortsatt av psykisk ohälsa och stundtals långdragna depressioner. Under en period i livet träffade han en ung kvinna som han blev mycket förälskad i. Men pappa Maurits tyckte inte om relationen och ansåg att hon inte var fin nog för hans son. Som så många andra gånger i livet följde Robert sin pappas uppmaningar och avslutade förhållandet. Efter detta har han aldrig mer några kärleksrelationer. År 1926 avled Roberts pappa. 5 år senare även hans styvmor Anna. Robert och hans syster Signe ärvde då en stor summa pengar. Och Robert, som inte längre arbetade som tandläkare, kunde tack vare arvet fortsätta sitt liv som arbetslös. Trots Roberts återkommande depressioner hade han perioder i livet då han mådde bra. På grund av hans nya ekonomiska förutsättningar spenderade han flera år efter pappans bortgång med fest och umgänge i societetens överklass. Han var under den här tiden ett mycket känt ansikte i Stockholms nattliv. Robert var populär bland vänner och såg som en rolig, vänlig och generös kompis. Men i början av 50-talet var pengarna slut och Robert tvingades sälja sin lyxiga lägenhet på Östermalm och började istället hyra en etta på Gärdet. Flera av hans vänner vände honom ryggen och trots att Robert ibland hade sporadisk kontakt med några trogna vänner från studietiden blev han allt mer ensam, levde på existensminimum och såg som en udda instöring. Han spenderade mycket av sin tid ensam i sin enrummare eller promenerade längs med Djurgården. Trots att Robert vid det här laget var närmare 70 år gammal, gick med käpp, haltade svårt och var i rätt dåligt fysiskt skick överlag, älskade han att gå långa promenader. År 1961 gick Roberts stora syster Signe bort. Då hon aldrig skaffat någon familj stod Robert som ensam arvtagare efter systern. Till motsats från Robert hade Signe förvaltat sitt arv efter pappa Maurits väl. Hon hade dessutom haft en framgångsrik karriär som konstnär och barnboksförfattare. När Robert nu återigen hade pengar lovade han sig själv att inte upprepa sina tidigare misstag. Genom Handelsbanken kom han i kontakt med bankjuristen Wilhelm Rodius som tidigare handlagt systerns bouppteckning. Efter rådgivning beslutades att Wilhelm skulle hjälpa Robert att strukturera sin ekonomi. De kom överens om att Robert endast skulle göra mindre kontantuttag varje vecka för att täcka nödvändiga utgifter som hyra och mat. På så sätt skulle det stora kapitalet förbli orört, vilket skulle göra det möjligt för Robert att leva på räntan. Ett år senare, i maj 1962, sitter skolkamraten Ludvig Graukov på restaurang Hasselbacken och väntar på att Robert Aspelin ska dyka upp. Men han kommer aldrig. Och en månad senare, anmäls han försvunnen till polisen. Mappen med det olösta försvinnandet från 1962 ligger nu på GV Larssons bord på Stockholms polisstation. Trots att det har gått 18 månader sedan försvinnandet har ingen kropp hittats. Och inte heller några livstecken från den pensionerade tandläkaren har noterats. GV Larsson konstaterar att det är något märkligt med det hela. Han har läst om Roberts psykiska problem och misstanken om självmord. Men om Robert hade tagit sitt liv borde hans kropp ha hittats vid det här laget. Och då de flesta av hans tillhörigheter samt resväskor funnits kvar i lägenheten vid försvinnandet tror han inte heller att Robert res bort eller gett sig av frivilligt. Det visar sig också att den dagen Robert försvann slutade hans hyra betalas och en tid efter blev han vräkt från lägenheten på Gärdet. Alla hans tillhörigheter röjdes ur och magasinerades. Som en första insats i utredningen skickas nu en polispatrull ut för att undersöka Roberts magasinerade ägodelar för att se om det finns något där som kan föra utredningen framåt. Det visar sig snart att Robert har fört protokollliknande anteckningar om det mesta i sitt liv, innehållande bland annat detaljer om de restauranger han ätit på, vad saker har kostat och hur han spenderat sina dagar. Han har även fört noggranna noteringar över de blygsamma uttagen han gjort på banken varje vecka med hjälp av den personliga bankmannen Wilhelm Rodius. Polisen hittar även handskrivna lappar bestående av olika former av uppmaningar och påminnelser. Och dessa står saker som: ät hemma, det blir billigare. Ställ väckarklockan och gå försiktigt. Se upp för trösklar. Och i en av hans dagböcker står det skrivet citat:
glöm aldrig fallet i banktrappan den 1 februari. Kunde ha dött.
Polisen hittar också den almanacka som suttit på väggen i lägenheten då polisen 18 månader tidigare varit där för att söka rätt på Robert. Det sista avrivna bladet visar den 19 april. Den dagen då Robert tros ha försvunnit. På lappen står följande skrivet:
herr Rodius, lunch klockan 13. Icke baktrapp.
GV Larsson begär nu ut Roberts sjukhusjournaler för att se om det finns någon registrerad skada i samband med ett fall i en trappa. Och samtidigt beslutas det att polisen ska titta närmare på Roberts ekonomi tiden innan försvinnandet. Då Robert inte har dödsförklarats utan fortfarande ses som försvunnen behöver polisen först ordna så att han får en ekonomisk företrädare i form av en god man innan de kan ta del av hans transaktioner. Snart har en kvinna vid namn Margit Dolk fått uppgiften att granska Roberts ekonomi. Margit kan då se att stora uttag har gjorts från hans konto på Handelsbanken. Uttag som inte alls matchar Roberts levnadssätt. Den stora frågan blir nu var alla pengar tagit vägen. Det visar sig nämligen att det konto där Robert ett år tidigare fått en stor summa pengar insatt efter arvet från systern Signe nu i princip är helt tomt, bortsett från några hundra kronor. Snart har även Robert Aspelins sjukhusjournaler anlänt och GV Larsson kan se att Robert i februari månad 1962, 2 månader innan försvinnandet, vårdats med svåra skador på Sabbatsbergs sjukhus efter ett hårt fall i en trappa på Handelsbanken. Robert ska då ha varit i sällskap av sin vän och tillika bankjurist, Wilhelm Rodius, som senare också ska visa sig ha besökt Robert flera gånger under tiden då han vårdats på sjukhuset. Wilhelm Rodius hörs nu angående pengauttagen som Robert gjort. Han förklarar att hans klient ofta talat om att resa bort och att det skulle kunna vara så att Robert bestämt sig för att flytta utomlands och att han i samband med detta tagit ut alla pengar för att flytta över dem till en annan bank. Men hela situationen verkar misstänkt och polisen ber att få se kvittenser för Roberts samtliga uttagstillfällen. Något som Rodius, med viss motvilja, lovar att han ska sända över till poliskontoret. Samtidigt börjar polisen kartlägga Wilhelm Rodius liv och ekonomi, då han nu är misstänkt för att vara inblandad i Roberts försvinnande. Det ska visa sig att den 53 år gamle bankjuristen, utöver sin sjurumsvåning på Östermalm, nyligen införskaffat sig en stor herrgård i Örsundsbro, och att denna herrgård varit i stort behov av omfattande renoveringar. Trots att Wilhelm Rodius haft det gott ställt med en bra lön, så är det snart klart att han länge levt långt över sina tillgångar och att han omöjligt kan ha bekostat de stora omkostnaderna med eget kapital. När polisens tekniker granskar de begärda kvittenserna från Handelsbanken står det klart att de är förfalskade. Någon har i efterhand ändrat siffrorna på de kvitton som Robert själv fyllt i och signerat. Genom att manipulera beloppen har den skyldige kunnat behålla överskottet för egen vinning. Den 7 juli 1964 går en polispatrull in på Handelsbanken på Fredsgatan i Stockholm och griper Wilhelm Rodius på hans kontor. Han delges misstanke om grov förskingring och förs i polisstation för vidare förhör. Till en början nekar Rodius helt till anklagelserna. Men efter ett par timmar i förhör kan han inte längre slingra sig ur förhörsledarnas frågor. Och snart ber han att få prata i en rum med sin försvarare. En stund senare kommer Wilhelm och advokaten tillbaka. Och Wilhelm Rodius erkänner nu att han förskingrat nästan hela arvet efter Signe Aspelin. En summa på drygt 300 000. I dagens penningsvärde cirka 3 miljoner kronor. Det hela började när Wilhelm skötte arvet efter Signe. Han hittade på en skuld till ett företag som stod i hans eget namn och lyckades på så sätt stjäla 150 000 kronor. Pengarna skulle han använda för att renovera den herrgård han så länge velat ha. När han behövde ännu mer pengar fortsatte han att lura Robert. Wilhelm märkte snabbt att Robert inte hade någon koll på sina pengar och var lätt att lura. Varje vecka kom Robert in för att ta ut några hundralappar. Han skrev under uttagen, men så fort han tittade bort la Wilhelm till siffror före beloppet så att summan blev mycket större. Sedan stoppade Wilhelm mellanskillnaden i egen ficka och gav Robert de få hundralappar han faktiskt bett om. Efter erkännandet om förskingring tittar en av förhörsledarna, Lars Kolander, på Wilhelm Rodius och säger att han även misstänker att Rodius tagit livet av Robert. Pengarna var slut och för att minimera risken att bli upptäckt för bedrägeriet tror Kolander att Wilhelm mördat Robert för att röja undan alla bevis. Wilhelm nekar direkt och säger att han inte förstår vad poliserna menar. Men sedan tar han ett djupt andetag och säger:
Nu har det tagit en så pass allvarlig vändning att jag behöver prata med min advokat.
Förhören med Wilhelm Rodius har pågått oavbrutet sedan soluppgången. När skymningen nu faller återvänder han till förhörsrummet tillsammans med sin advokat med beskedet att han vill lägga alla kort på bordet. Han förklarar att bedrägeriet har förstört hans anseende. Han har nu ingenting kvar att förlora på att berätta sanningen. Den 1 februari 1962 hade Robert i vanlig ordning kommit in till Wilhelms kontor på Handelsbanken för veckans kontantuttag. Och Wilhelm hade redan bestämt sig för att han måste mörda Robert för att undvika ett avslöjande. När Robert fått sina pengar erbjöd bankjuristen att följa honom ut och föreslog att de skulle ta en genväg via bankens baktrapp. Godtroget gick Robert med på förslaget och gick före Wilhelm ut mot den branta trappen. Wilhelm, som ansåg att Robert var gammal och skröplig, var övertygad om att ett fall i trappan skulle ta död på honom. När Robert klev ut för första trappsteget tog Wilhelm sats och puttade den nästan 70 år gamle mannen med full kraft. Robert skadades allvarligt, men dog inte av fallet. För att dölja sitt motiv hjälpte Wilhelm den mörbultade Robert upp, ringde en ambulans och åkte själv med in till Sabbatsbergs lasarett. Wilhelm ljög sedan för läkarna och beskrev hur han snubblat bakom Robert i trappan och att han av misstag råkat ramla in i honom, vilket ledde till att Robert föll handlöst nerför den branta trappan. Robert drabbas av en allvarlig skallskada efter fallet med flera frakturer. Han vårdades sedan under en lång tid. Wilhelm blev en flitig besökare på sjukhuset. Han överöste Robert med uppmuntrande gåvor och stöd. Robert trodde på Wilhelms uppdiktade historia om hur han ramlat i trappan. Han såg den personliga bankmannen som en god och nära vän. Som tack för Wilhelms stöd och alla besök ville Robert bjuda honom på lunch efter utskrivningen från sjukhuset. Torsdagen den 19 april 1962 hade de planerat att ta en gemensam taxi till lunchrestaurangen Minerva på Kungsängsgatan. Wilhelm fortsätter sin detaljerade berättelse i förhörsrummet och förklarar att han nu hade bestämt sig för att göra ytterligare ett försök att ta död på Robert. Vid det här laget bodde Wilhelm i en flådig sjurumsvåning på Drottninggatan 95D tillsammans med sin fru och två barn. Men byggnaden skulle snart rivas och han och familjen stod inför den efterlängtade flytten till herrgården i Örsundsbro. Den planerade lunchen på Minerva skulle äga rum under skärtorsdagen den 19 april. Och för att försäkra sig om att inte bli störd skickade Wilhelm ut familjen till herrgården redan dagen innan. Han meddelade hustrun att han skulle ansluta senare under helgen för att fira påsk ihop med henne och barnen. Den 19 april hämtade Wilhelm upp Robert i en taxi utanför lägenheten på Gärdet. På väg till restaurangen föreslog han att de skulle stanna till hemma hos honom och ta en titt på hans fina våning. Han förklarade för Robert att det var en historisk byggnad och en fantastisk, vacker sekelskifteslägenhet. Detta skulle kanske vara sista chansen för Robert att se bostaden då den planerades att rivas senare under året. Robert, som var mycket intresserad av arkitektur, tackade glatt ja. Och snart hade taxin stannat till utanför Drottninggatan 95D. De klev in i lägenheten och Wilhelm började visa Robert runt. När de närmade sig köket utbrast Robert imponerat.
Men, det var värst vilket tjusigt boende ni har.
I samma ögonblick greppade Wilhelm, som gick tätt bakom honom, en strategisk placerad påk och slog till Robert med full kraft i bakhuvudet. Wilhelm förklarade för förhörsledarna att han inte visste om slaget varit dödande. Men Robert föll genast livlös ihop på golvet och Wilhelm hade då fortsatt enligt planen. Han hämtade en stor masonitskiva som han lyfte upp Roberts livlösa kropp på och sedan släpade han den till badrummet. Där klädde Wilhelm av sig alla sina kläder för att undvika att få blod på sig. Och sedan började han systematiskt stycka kroppen i små delar. Han förklarar för förhörsledarna att han vuxit upp på en gård och att det inte var något anmärkningsvärt för honom att utföra en styckning. Han visste precis hur han skulle gå tillväga. När Wilhelm sedan var klar med styckningen tände han eld i lägenhetens alla tre kakelugnar och eldade upp mordvapnet. Han började sedan stoppa in kroppsdel efter kroppsdel i de sprakande kakelugnarna. Wilhelm förklarade att efter cirka 3 timmar var det enda som fanns kvar av Robert Aspelin aska och några förkolnade benknotor. Dessa ska Wilhelm sedan ha krossat med en hammare och därefter spolat ner i toaletten. Wilhelm berättar hur han sedan städat undan alla bevis, tagit ett kallt bad och sedan begett sig till Örsundsbro för att fira påsk med fru och barn. Wilhelm visar inga tecken på ånger under sitt utdragna erkännande. Och frågan om mordet väckt några känslor av skuld eller oro menar han orubbligt att han aldrig besvärats av sådana känslor efter mordet. Han förklarar att han efter mordet haft en trevlig påskhelg tillsammans med familjen. Han säger dock att han känt oro för att bli avslöjad för pengabedrägeriet och att mordet var det enda sättet att försöka komma undan risken att bli avslöjad. Hösten 1962 revs hela lägenhetskomplexet på Drottninggatan 95D för att lämna plats för nya, moderna kontorsbyggnader. Och nu när polisen slutligen fått ett erkännande 2 år senare har de varken kropp, brottsplats eller mordvapen för att styrka Wilhelms makabra mordberättelse. När förhörsledarna konsulterar rättsläkaren konstaterar denna att historien låter osannolik. Enligt rättsläkaren är det i princip omöjligt att lyckas kremera en hel mans kropp under loppet av 3 timmar. Dessutom kan lägenhetens kakelugnar inte ha uppnått tillräckligt höga temperaturer för att lyckas med ändamålet. När Wilhelm får den här faktan på bordet och ifrågasätts om sin historia står han på sig och menar att det var exakt så det gick till. För att avgöra om Wilhelm berättat sanningen bestämmer sig polisen för att göra en rekonstruktion av händelsen. De hittar en liknande sekelskifteslägenhet på Östermalm med liknande kakelugnar. De införskaffar ett griskadaver från ett slakthus i Enskede med samma kroppsvolym som Robert. Och klären är den typ av tweedkostym, en klassisk slitstark kostym som Robert ska ha burit skärtorsdagen den 19 april. De börjar sedan stycka kroppen på det sättet som Wilhelm beskrivit, tänder eld i våningens kakelugnar med samma typ av björkved och påbörjar sedan kremeringen. Till polisens stora förvåning är hela grisen uppeldad efter 3 timmar och bara aska och några få förkolnade benkotor kvarstår, precis så som Wilhelm själv beskrivit. Inför rättegången genomgick Wilhelm en rättspsykiatrisk undersökning där det fastställdes att han inte led av någon allvarlig psykisk störning, varken under gärningen eller vid undersökningstillfället. I slutet av 1964 inleddes rättegången mot Wilhelm Rodius där han fortsatt erkände sig skyldig till både bedrägeri och mord. Trots brist på teknisk bevisning bedömde Stockholms tingsrätt Wilhelm Rodius egen berättelse som trovärdig och gärningen beskrevs som ett överlagt, makabert och besinningslöst mord. Innan domen utdelades talade Wilhelm själv inför rätten och sa bland annat följande:
allt blev som en drömlik upprepning av vad jag hade fantiserat ihop. Och vad som följde var som ett maskinmässigt verkställande av en uttänkt plan för ett kriminaldrama. Jag upplevde honom som en död man i samma ögonblick som han trädde in i lägenheten. Själva mordet och undanröjandet blev därför som ett rent hantverk. För att förskona mina barn från vetskapen om att ha en brottsling till far var jag beredd att begå den eviga fördömelsens brott.
Han sa sedan att han ville skona sitt illdåd och bad om att tilldelas det strängaste straffet för sina gärningar. Den 1 december 1964 dömde Stockholms tingsrätt Wilhelm till fängelse och livstidsstraffarbete för grovt bedrägeri, grov urkundsförfalskning samt mord. Han skulle under fängelsetiden ha varit en mönsterintagen och beviljades efter några år daglig permission och fick jobb som ekonomisk rådgivare på en kommunal bank för att sedan återvända till anstalten på kvällarna. År 1978 släpptes Wilhelm Rodius fri och bosatte sig i Mellansverige där han levde ett stilla liv. Han blev aldrig mer dömd för något brott. År 2007 avled han, 97 år gammal. Kakelugnsmordet har beskrivits som det perfekta mordet och Wilhelm har ofta benämnts som en av de mest tillmötesgående mördarna i svensk kriminalhistoria. Polisen menar att om Wilhelm själv aldrig hade erkänt hade de förmodligen aldrig fått veta vad som egentligen hände med tandläkaren Robert Aspelin. Du har lyssnat på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Manusförfattare för dagens avsnitt, Tove Wahlne. Klippare, Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springkorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.